P3, Sveriges Radio.
Klockan är 3:30, det är måndag, det här är eftermiddag i P3 som vanligt med mig, Kristoffer Garpin, och idag även
Asad Daudi.
Välkomna till showen. Du lyssnar på eftermiddag i P3. Hanna Hellqvists hund Ines Hellqvist har blivit magsjuk, så Hanna är hemma och vabbar idag.
Just det.
Så du hoppar in Assad, kul, med bögspecial.
Verkligen.
Och Diane Warren special, men det kommer vi till lite senare.
Du har haft en helg.
Ja, det är ingen hemlighet för lyssnarna.
Nej.
Att jag har befunnit mig i en intensiv festperiod. För att jag jobbade så mycket förra året och kände att mycket av jobbet gick fri ut på att vara full, fast i TV.
Just det.
Men jag kände bara, fan, jag är liksom 37. Snart är allt över. Jag måste liksom, jag kan inte bara inte dricka. Så jag tänkte, men nu ska jag ha, men jag ska verkligen också. Men jag blir så ful av att dricka. Så jag är också så här, nu ska jag ska bara ha en sista, ett sjok liksom, för att få ur systemet innan jag går tillbaka till mitt liksom nya, lugna, trevliga, ordningsamma jag. Och i torsdags, direkt efter sändningen, så drog jag och Hanna och hundarna till ett hotell i Stockholm där min gode vän Martin Sköld, känd som basist i Kent, hade en vernissage. Och vi var där och det är så jävla mycket folk och det gör så dåligt på att mingla. Och
ja, men det var sånt pressevent, känns det som. Det känns som att alla var där.
Ja, det var väldigt, väldigt typ lite för många inbjudna, om jag ska vara helt ärlig. Men så jag var tvungen, och där var jag tvungen att börja gå ut hårt för att kunna, jag liksom stå ut med det här minglet. Och det gjorde jag. Och sen skulle jag spela skivor på ett Kent-event lite senare på kvällen. Ganska, eller liksom, många timmar senare. Och jag var bjuden på en middag innan det. Och då kände jag, jag vill fan bli riktigt jävla full idag ändå.
Vi kör på.
En sista gång bara. Och jag hade bara glömt bort konsekvenserna av det. Jag har liksom en sån här kväll om året. För 10 år sedan var det kanske 25 såna kvällar om året. Men du vet, när man bara typ får en minneslucka. Man skämmer ut sig totalt. Sist var i juni, då berättade jag om det här. Ni hade varit i Göteborg och gjort en grej. Men i torsdag så händer det alltså. Och jag tycker det är så jävla pinsamt och hemskt när man har en sån. Alltså, får du ofta minnesluckor när du festar?
Nej, men när man väl får dem, då är det oki spooky. Halloween kom tidigt.
Och min var så lång. men min, så jag vaknade till ett sms från min kompis som berättade för mig, och jag minns inte det här. Att när jag brukar spela skivor så har jag bett om att få en mikrofon först.
Nej!
För jag skulle vilja hålla ett litet tal.
Nej, Kristoffer, inte mikrofon.
Och jag har någon kul idé, liksom, jag kommer liksom inte ihåg det. Men alltså, liksom, det hade något med den första låten jag skulle spela med att göra. Så jag drar den grejen, bla bla bla. Men sen så får jag inte igång själva musiken. Så det blir väldigt så The Office, att det bara är så tyst. Och sen tappar jag min öl i samma reva. Så ett glas krossas, du vet, det är bara sån panik.
Lite och performance art, känner jag.
Lite. Och sen så ska jag bli väldigt aggressiv. Alltså inte mot folk, för jag vill att folk skulle sjunga med. Och ja, sen kom jag hem då på något mystiskt, magiskt sätt.
Det är alltid mystiska, magiska.
Ja, och sen jag gjorde liksom ingenting. Jag är inte MeToo-anklagad, jag har liksom inte slagit någon eller någonting sånt. Men du vet, jag hade så mycket ångest när jag vaknade över att jag inte kom ihåg så mycket. Att jag var tvungen att stanna hemma på mitt hotellrum i 24 timmar med mörkt ljus. Inte träffa någon, inte prata
alltså
med någon.
Alltså ett sånt silent retreat, eget silent retreat.
Och bara tänkte, vad gör du med ditt liv? Sen på lördagen var det bara mut och max igen, för då var det igår, var ju sista dagen.
Gud vad, nej, härlig helg.
Men det är hemskt, jag tycker det är så...
Ja, men det är hemskt, och man ska gärna inte hålla på så här. Men någonting som jag tycker är väldigt hemskt av de andra, att de löste en mikrofon åt dig. Ja. När jag har spelat så har klubbägarna, och när jag har bett om en mikrofon, har klubbägarna alltid låtsats att de inte hittar den.
Ja, men här hade en kör sjungit precis innan, så det var ganska nära till hans. Det var då jag fick idén. Jag kände mig lite avundsjuk för att de liksom hade mickar och så. Ja, jag gjorde i alla fall det där. Men jag tycker det är så fruktansvärt hemskt. Och vilken var min... Ja, jag vet inte varför jag ska ta upp det här. Jo, för att jag måste liksom ventilera min ångest lite. För jag känner mig för gammal. Och om någon träffar mig på stan så, förlåt. Och nu kommer det bli bot och bättring. Fräscha våren 2026.
Nu kör vi.
Ja, jag ska bara försöka hjälpa. Det blev misslyckat.
Lika misslyckat som när jag stod på scenen och skulle scenen.
Men kan du ge mig liksom smakprov på det här talet?
Nej, men alltså, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag kommer inte ens ihåg att jag höll det. Men jag minns att jag liksom försökte få komma över en mikrofon. Och jag minns andra gången jag tappade ett glas. Och jag råkade också göra en grej. Du är ju DJ ofta. Det här händer mig kanske 12 gånger. Det finns en liten knapp man kan komma åt. Så det blir som en effekt som gör att liksom 2 sekunder av en låt loopas.
Slip, precis.
Så blev det så många gånger. Och jag visste liksom aldrig hur man skulle få bort det. Så då fick det komma en sån person att hjälpa till med det.
Fan vad. Men gud, jag måste bara fylla på det här. Mm. Det värsta som finns ju när man har en sån kväll är ju vänner. Jag kallar inte dem för vänner när de håller på så. Dagen efter ska liksom så, ja, du var ju, och du höll ju på så här.
Ja, det är inte
alltså
det.
Så påminnen. Det där är det elakaste man kan göra mot någon.
Jag vet.
Gör inte det.
Det var ett sånt sms jag fick
från alla dina.
Nej, från en person då.
Ja, men det kan ta det.
Men jag blev så chockad också. Det kändes inte allt lik mig då, det som stod.
Nu är det måndag.
Rosalía och Yaritza Isocencia. Det är lite svårt för mig att säga. Jag är ju norsk, Assad.
Man kunde nästan trott att det var spansktalande när man tittar på det.
Tack, men det tar ett tag för mig. Och det finns ju en Inguel, vad heter den? Exakt, du hörde. Den, yes. den lärde jag mig alltså, att uttala alltså, på ett helt perfekt sätt. Men då så var låten så lite ute och försvann i spelisarna. Så nu kommer den kanske bara en gång i halvåret.
Underbart.
Igår var det Oscarsgala.
Det stämmer.
Och jag läser här i The Guardian att Diane Warren,
precis,
hon har slagit nytt rekord igen.
Ja.
Hon hade ju det gamla rekordet som var att ha flest Oscarsnomineringar men aldrig en vinst. Tidigare var det 16, sen då efter en natt så är det 17.
Precis.
Gånger. Och vi hade ju Joakim Silverdahl här från Kulturnytt heter de, va? Ja, P1 Kultur. Du känner till dem alltså.
Ja.
Och han sa att han hoppades att hon inte skulle vinna. Vilket känns lite taskigt.
Han hoppades på att hon inte skulle vinna?
Ja.
Ja, men jag kan förstå det. Det är lite av en meme nu.
Det har ju blivit det. Men var det var ju det är Leonardo DiCaprio var det som aldrig någonsin vann en Oscar, va? Sen gjorde han det för The Revenant, det pratade du också om.
Exakt,
då.
Precis. Nej, men det finns ju någonting spännande med att så här, ja, men man kollar ju oftast folk som har så, har de någonsin vunnit? Nej, okej. Okay. Beyoncé var en sån person som aldrig vann årets album.
Ja, just det.
Sen vann hon det. Man blev liksom lyrisk. Men just Diane Warren så är det som att man vill typ inte att hon ska vinna.
Kompositör kan man säga också.
Kompositör, låtskrivare. Låter. Alltså hon är ju en icon legend.
Vad har hon skrivit?
Hon har skrivit Unbreak My Heart av liksom Toni Braxton. If I Could Turn Back Time med Cher. Rhythm of the Night med The Barge. Till It Happens to You, Lady Gaga. Många, många ikoniska låtar. Mm. Don't Turn Around med Ace of Base till och med. Lite svenskt ska vi få in här. Men det roliga med henne är ju att hon, till skillnad från många andra kändisar, så är hon ju väldigt dålig på att hålla masken. Hon vill verkligen vinna.
Ja, du visade mig, jag såg ett klipp här från alltså, någon annan Oscarsgala, när man ser hur hon lackar ur när hon inte, precis, när hon inte vinner. Applådera knappt liksom åt,
nej,
den
som
vinner.
Nej, men rakt av, kameran fångar henne när hon är typ så. Man ser hennes partner börja liksom hålla om henne lite tröstsamt och hennes blick är verkligen sur.
Men hon borde vara så fucking van.
Nej, men,
det
jag
en gång om året så händer det typ.
Ja, men alltså nu är det sån, hon är så reverse Armand Duplantis. Mm. Hon bara tar världsrekordet högre och högre hur många gånger man inte kan vinna en Oscar för årets låt liksom.
Dock är det kul att hon inte fejkar, tycker jag. Att, nej, man ser det, att hon verkligen någon vill vinna en Oscar. Jag hoppas hon gör det.
Precis, jag hoppas också att hon gör det, men inte än.
Nej.
20 kan vi komma upp till.
Ja, lätt,
men det roliga med Oscars, i röda mattan så får hon en liten fråga där av intervjupersonerna. Då blir det lite intervju på röda mattan. Vi kan väl ta och lyssna på hur det lät.
Diane, good luck tonight. We're rooting for you. Who are you rooting for?
Me.
Who are you rooting for? Me.
Åh, men verkligen har den. Det är också elefanten i rummet lite, för när jag såg bilder från röda mattan igår, tänkte jag bara så här, hur kan de bjuda henne? Och sitter hon inte inne? För Diane Warren säger, hon är en kopia av Ghislaine Maxwell. I stil, utseende, samma frisyr.
Har du sett de två i samma rum någon gång?
Nej, men det känns också som att det kanske finns så 40 olika Ghislaine Maxwell där ute, om man ska liksom tro internet.
Men det här är liksom snackisen. För att man oftast när kändisar inte vinner, typ Tiana Taylor på Oscarsgalan var ju väldigt så, hon vann inte, för det var, vet hon, Amy, hon från Weapons vann Best Supporting
Actress. Ja, jag vet exakt vad du menar.
Och då märker man liksom att de andra kändisarna är så glada för alla andra. De liksom applåderar och reser upp för deras kollegor. Inte Diane Warren. Hon är liksom alltid suris när hon inte vinner. Och jag kan inte respektera det, tycker jag.
Ja,
så,
tillägningsläge, tycker jag. Ja. Resten av sändningen är till Diane Warren. Om ingen man verkligen gillar skulle dö under liksom sändningens,
precis,
gång, då kanske vi byter den. Mm. Men vi kan väl fira henne då och alla hennes förluster med att spela en låt hon skrivit. Här är Leanne Rimes, en klassiker, Can't Fight the Moonlight. Solig undergångspop från Göteborg hade kanske Jörgen Latgård sagt om han fortfarande jobbade här. Men nu är det jag, så jag säger bara att det var Tarra med Glöm mitt namn. Du lyssnar på Eftermiddag i P3. Hanna är hemma och vabbar, en av sina sjuka hundar. Var det inte ett hundskall?
Det var ett hundskall från
låten. Låten?
Ja.
Är det ett hundskall i låten?
Jag tror det, på slutet. Wow.
Det där var så sjukt.
Ja,
lite spooky nästan. Skitsamma, Assa, du är här istället och yes, jag är väldigt glad för det. Gudarna ska veta att politiker ibland har en förmåga att trampa i klaveret, och i vissa fall hade det nog behövts lite extern rådgivning. Och det är det som Petris nya satirpodd Konsulterna sysslar med. De analyserar veckans politiska händelser och presenterar sina förslag på hur problemen skulle kunna lösas. Passande ju, Assad, eftersom att det är valår i år.
Stämmer.
Vad ska du rösta på?
Jag har lagt mig...
Här för att berätta mer om podden har vi en av konsulternas programledare, Felix Österperson. Hej Felix.
Hej, första gången jag har fått en applåd i mitt arbetsliv.
Är det sant? Många brukar klaga på att de är för halvhjärtade applåderna i den här radiostudion.
Ja, men inte... även en halvhjärtad är väl bättre än ingen.
Bättre än ingen kanske. Du är reporter på Eko till vardags.
Ja.
Dina poddkollegor är Sveriges kanske vassaste satiriker Moa Wallin och På spåret vinnaren Hanna Lublin. Berätta om era roller i podden. Vem är det som gör vad?
Ja, men det är bra. Du säger Sveriges vassaste satiriker. Läste högt från manus.
Bara. Ja.
Kanske kisar. Kanske Sverige. Nej, men de är underbara och bra på det de gör. Och jag försöker bara lotsa dem igenom de här tipsen som de ska ge och göra så att lyssnaren förstår.
Moa, du är liksom ordförande. Liksom.
Ordförande, programledare även kallat. Ja, och ska liksom se till så att förslagen når fram till rätt politiker vid rätt tidpunkt. Vi ringer upp dem i slutet av programmet och presenterar det här förslaget som vi har arbetat fram. Och det kan vara allt från hur Ulf Kristersson ska sitta kvar efter valet som statsminister nu när Jimmy har börjat bubbla upp som en dark horse inom högerblocket. Och vi har också haft hur Centerpartiet ska spendera alla sina miljarder som de har via det här investmentbolaget. Det är typ världens rikaste parti.
Just det, de är så rika.
De är så jävla rika.
Det ser man inte på kläderna.
Nej, och man ser inte heller på rösterna. De borde ju kunna liksom muta sig till fler väljare.
Men, ja.
De betalar ju alltså högst liksom, vad ska man säga, SEK per röst.
Okej,
i världen typ.
Ja,
så
minst.
Det försöker vi lösa så att det ska bli så dyrt för dem.
Men det här handlar ju om satir, men hur nära liksom verklig politik ligger det lösningar? Kan du ge exempel?
Jättenära. Mm. Alltså jag tycker de kommer nästan oförskämt bra förslag först. Så då är ibland så att säga, nej men det där måste du göra det nästan roligare, för nu är det bara att nu
riktigt.
Är vi bara konsulter. Det vill vi inte vara, inte för den lönen.
Det är ju jävligt stökigt nu hos Liberalerna.
Herregud.
Och det ryktas om att ni redan har fått igenom ett förslag hos dem.
Ja, vi spelade in massa pilotavsnitt som man tydligen gör. Mm. Det har man råd med. Men så det kommer inte sändas och... Då la Moa fram förslaget till luftordföranden att ni måste hitta en egen fråga. Rikta in er på något specifikt, någonting som alla svenskar kan stå bakom i dessa tider. Och vet ju alla vad i dessa tider betyder. Det betyder att det är krig i Europa. Mm. Olika JAS-plan ska skickas med Archer-pjäser. Och då sån, skaffa svenska kärnvapen. Och döm om min förmåning när det sen kom en Expressen-börsnotis om att Luff hade gått fram och ville ha svenska kärnvapen.
Ju så inflytelserika.
Ja, verkligen.
Vilken makt ni sitter på.
Ja, det är nästan problematiskt.
Vi ska prata mer om hur ni ska råda bot på att de är såna jävla töntar, politikerna. Ni hjälper ju politiker med ni löser deras problem som ni uppfattar att de har. Och ett problem som de ju faktiskt har är att de ganska ofta kan uppfattas som rätt töntiga i brist på bättre ord. Men alla fattar vad jag menar, tror jag. Jag vill förstå ett, varför är de det? Varför kan de inte bara slappna av lite, och kan du hjälpa oss slash dem?
Ja, men det är bra, för det här tror jag vi fokuserar mer på sakpolitik i podden, så det är perfekt att vi får ägna oss åt det här. Och jag tror, Kristoffer, att vi måste börja från början, va?
Okej.
Okay. Hur långt idag har vi?
4 minuter.
Ja, bra. De börjar ju groomas in i politiken redan som barn.
Just det.
Och när jag säger groomas så menar jag groomas. Alltså de här berättelser man hör från de här ungdomsfesterna är ju... för Epsteinön och framstå som Skara Sommarland.
I samtliga ungdomsförbund, eller?
Ja, ja, absolut. Nej, vi ska inte singla ut någon här. Det vore opartiskt av oss.
Ja, men jag tänkte inte, jag menar inte för att sätta dit dig, utan mer är det här, det säger någonting om problematiken i sådana fall, om det liksom är så, om det är så brett. Det handlar mer om, vad ska man säga, yrkeskategorin, folkslaget politiker.
Ja, för att de är väldigt lillgamla, de går direkt från liksom leka med spade och hink i någon sandlåda till att vara ordförande för elevrådet till att börja som 14-åriga gå på fester med politiker. Och vilka är de då ser upp till? Jo, andra politiker. De de största töntarna som finns. Det sa du själv. Och då brås man istället då för liksom dig, Assad, och liksom ungdomskulturen. Hegemonin är ju liksom unga musikartister, bla bla bla. Det är de som vet vad coolt är. Men de lyssnar inte på det. De lyssnar på gamla partilåtar och liksom umgås och tycker att Carl-Oskar Bohlin är den coolaste som
men de, finns. Men de tycker väl själva, de uppfattar kanske inte sig själva som töntar.
Nej, de får bara fel bild av vad coolhet är.
Men det är också någonting som är lite... Alltså det är ju någonting mer om, vad ska man säga, de kan liksom, det är något osexigt enkelt med att de inte kan, aldrig kan brösta någonting.
Nej.
Eller säga att ingen har någonsin, oppositionen har aldrig gjort någonting bra någonsin. Nej, alla precis. Bara sina anklagande fingrar hela tiden. Det är ganska osexigt tycker
det
jag.
Det finns en brist på givande och tagande.
Ja, verkligen. Och jag vill säga bara så här, kan inte någon bara vara, alltså lite mer, det här återkommer vi ofta till i det här programmet. Persbrandt när han torskade för Cola på Soapbar typ 2011. Mm. Jag bara älskar Cola och rånare, också. Det bara är så.
Men det var väl, förlåt, men det var väl också ett hemligt klipp som sen kom fram i själva rättegången, eller? Sa han det efter?
Han sa det i förhör.
Han sa det i förhör.
Om du visste hur många gånger jag läst så som jag minns det. Alltså hans självbiografi. Så jag kan det där. Men du fattar vad jag menar. Ja. Det borde bli fri. Jag tror inte att de hade förlorat så mycket på och var så, typ så här, jag hade fel. Eller bara, jag har ändrat mig. Ja, du fattar.
Och Simona Moamsson borde vi gjort igår. Istället för att låtsas som att allt var guld och gröna skogar, att de kommer få igenom så mycket bra liberal politik nu med typ en omröstning om euron om 4 år. Mm. Så skulle de bara säga, det här suger, men vi har ju typ 1,5%. Fan vill ni att jag ska göra? Ni valde mig. Jag har ett halvår på mig att dubbla vårt väljarstöd. Jag skulle vilja se någon annan försöka. Nu kör vi. Om vi åker in i kaklet så det må vara hänt.
Men... Vi ska prata om det lite senare faktiskt med Maria Bornhoft i Propeter 9.
Ja, men du kan säga att jag har tipsat om det här.
Jag ska verkligen göra det. Ser du någon möjlig lösning på det här töntproblemet?
Ja, men börja alltså ha ungdomsförbunden, rikta in er aktivt där och se till så att de inte kommer i kontakt med några vuxna töntpolitiker utan bara själva får fortsätta vara ungdomar.
Men det är det som är spännande med just ungdomsförbunden. De är inte så jävla unga.
Nej.
Alltså det är det som liksom gör mig lite mer så.
Ja, Douglas Thore har ju liksom så här bostadsrätt och familj,
typ. Det är som programledare på P3. Jag är typ den enda som är under 40.
Ja,
verkligen.
De lade ihop ung med barnlös bara.
Ja.
Du, ni släppte ert första avsnitt i fredags. Ja. Vad handlar det om?
Det handlar om att vi ska försöka lösa Ulf Kristerssons problematik att han älskar sitt jobb som statsminister men han sitter väldigt osäkert på stolen.
Lovely. Konsulterna, finns det att lyssna på appen Sveriges Radio? Stämmer. Tack, Felix Öster Persson.
Tack. Tove Styrke.
Prayer.
Ibland vill jag säga
prayer.
Men vem fan har jag varit som person då?
Ja, det hade varit en jävla äcklig person som pratar brittisk engelska.
Jag vet, och Tove själv säger ju prayer, hörde jag i en intervju.
Ja, men bra.
Det men det är svårt för när man ska ava Madonnas låt.
Like a prayer.
Ja, då säger jag också like prayer. Men hon sjunger ju inte prayer i låten, så det blir lite så förvirrande.
Var tvungen att liksom sjunga det författare.
Ja, det är inte så lätt att vara programledare, det är det jag försöker säga bara.
Du, det är verkligen inte det. Vad är din relation till smeknamn?
Oh, jag älskar dem.
Har du några?
Själv? Ja, jag har ganska många. Men liksom inga... Ja, men inget så kul att berätta om. Liksom.
Nej, men det blir ju lätt att man är så... När man associerar smeknamn blir det lätt så. Kristoffer, Chris, Krille, Krippa.
Många säger Garpen till mig.
Garpen, otroligt smeknamn. Man går alltid till efternamn kanske till och med.
Men du har väl inget smeknamn?
Ass.
Ass?
Ja. Eller ass.
Ja.
Ja, där hittar vi hem. Du, det finns ju liksom så olika kulturer i när det kommer till smeknamn. Mm. Jag vet att så... Min familj... Det är nästan ironiskt ibland med smeknamn. Mm. Det var liksom i Marokko hade vi en ganska tjock farbror som kallades för typ Slim, alltså smalis. Alltså så, man går antingen emot personens attribut eller så överdriver man dem. Mm. Och det har blivit en trend nu på Instagram och TikTok där jag såg liksom Latino families to give you the craziest nickname based on your biggest insecurity. Det är liksom en grej, din största osäkerhet ska oftast bli ett smeknamn. Ja. Och jag läser några utdrag här från kommentarsfälten där folk har delat med sig av roliga smeknamn. Ett barn i min stad kallades för Simba för att hans farbror försökte döda hans pappa. Min pappa kallar hans muslimska vän Bombita, Little Bomb. Så har vi den här roliga. Jag var kallad för bilmotorn på grund av att jag stammade. Alltså de är väldigt grova.
Ja, jag förstår.
Och så var det had a friend who got called Batman because his parents died. Det är ganska grova här. I knew a guy called El Pistola alltså pistol. Uh-huh. För att han saknade både ring och lillfinger. Så att han bara gick runt och höll alltid liksom pistolfingrar. Så han blev kallad för pistolen.
Okay.
Det är ganska coolt ändå, tycker jag, med smeknamn.
Det är coolt. Jag var ju så kär i en kille när jag gick typ mellanstadiet. Jag är ju från landet. Och han kallades för ögat.
Han hade inget öga.
Jo, han hade det, men han blev överkörd av en traktor när han var barn. Så hans ögon var alltid alltså lite så här blodsprängda. Jag tyckte det var så sexigt.
Ja, men det är någonting lite sexigt med det.
Så fanns det en som också kastade, var så här, det är ju äkta landets star. Alltså det är så här, Hanna brukar ju prata om sin kompis mordbrännaren. Och ja, det är väldigt tydligt då vad han har gjort.
Ja.
Men vi hade också en kille som, han heter, jag ska inte säga hans riktiga namn kanske då. Jag får komma på något annat. Anton, säger vi. Och han hade en gång kastat en kniv efter en person på en fest, galning. Och då kallades han antikastkniv, alltså i resten av sitt liv. Sånt tycker jag är mysigt.
Men det är ju lite mysigt, alltså i det här mörka, att kunna få ett fint litet smeknamn.
Verkligen.
Du har ju dina egna redaktionella smeknamn här, du behöver inte gå in på vad du kallar mig i privata rum.
Jag har väldigt många på Hanna. Milky Jugs är mitt favorit. För att de har så kritvita. Ja, du vet.
Aldrig sett solen. Jag är nyfiken på vad lyssnarna har. Alltså det känns som att ni har haft den här interaktionen. Jag är sugen på vad lyssnarna har för smeknamn. Gärna unhinged.
Ja, och kopplat till en rolig liten historia.
Rolig liten historia. Är det någon som saknar lillfinger och ringfinger som ni kallar för pistolen? Det vill jag höra.
Gud vad kul.
72250, skriv Petra, gör ett mellanslag. Eller på våra sociala medier, Petra Sveriges Radio.
Sara Bajs hade vi också någon som kallade det typ 10 år. För att hon en gång råkade skita på golvet när det var disco i typ 3 på lågstadiet.
Hon förtjänade det.
Lite kanske. Hon blev aldrig densamma. Du vet hur rörigt det kan vara med kärlek.
Om jag vet det. Eller ändå jag vet.
Det är så extremt komplicerat ibland.
Ja.
Jag har ju varit kär i samma person i flera år. Haft andra relationer under tiden.
Men jag har sagt till dig, jag vill inte.
Det går inte. Man kan ju alltid liksom, jag är liksom aldrig upp när det handlar om true love. Och på tal om true love så har Phineas Eilish, jag antar att han har samma efternamn som sin syster.
Nej, han heter väl Phineas
O'Connor. Ja, hon kanske är Eilish bara ett artist. Alltså hon tagit det själv, eller? Skitsamma.
Jag vet inte.
Men O'Connor heter den, det är helt sant. Phineas i alla fall, som då är han är ju en egen artist nu för tiden, men han skriver ju och producerar också sin systers musik tillsammans med henne. Och han har skaffat flickvän. Han har hittat true love. Och det vore väl kul för honom, kan man tycka. Men tyvärr så har han fått jättemycket kritik på grund av valet av flickvän. Vet du varför?
Jag vet, men dela med dig gärna.
Så här är det. Han har då fått kritik. Jag läste en lång Reddit-tråd igår om detta. Att hans flickvän han har skaffat är så väldigt, väldigt lik.
Men skaffat, vänta, jag måste bara kolla. De har varit tillsammans jättelänge.
Ja, det kanske de har. Okej, men jag försökte bara bygga upp det. Jag visste inte exakt länge de har varit ihop.
7 år.
Jag tror, 7 år?
Ja, de förlovade sig förra året.
Varför kommer kritiken nu då?
Nej, men det här har varit liggandes nu och puttrat. Men nu har folk fattat. Folk har spett på det ännu mer.
Okej,
men
då
är
det här mitt moment sist på bollen som vi kör ibland.
Men vi gillar det, sist på bollen. Ja, bra. Perfekt.
Ja, men hon är då väldigt lik hans lilla syster Billie Eilish.
Ja.
Och jag bara såg en bild först och bara, de var inte så jävla lika.
Mm.
Men sen såg jag en till bild som jag ska visa för dig nu. Bra radio. Men de är så lika på den här bilden.
Jag var tvungen att ta double take. Vem är vem?
Exakt. Mm. Ja, för jag kände typ att först var jag så här bara, varför bryr sig folk? Mm. Men nu har jag nästan liksom börjat vända. Alltså jag också känner att det känns lite perverst på något sätt.
Ja. Det är ju liksom, de är ju...
Anton lägger upp det på P3s Instakonto om ni vill se med egna ögon.
Precis. Nej, men det är ju någonting märkligt här. Du har ju känt din syster hela ditt liv. Och så väljer du att dejta någon som är ganska lik.
Ja.
Det finns ju någonting så, aj, aj, aj. Men sen är det ju, folk har ju tagit det här ett steg längre.
Mm.
Och delat en bild på när Phineas och Claudia då, som hon heter, hans fästmö, när de liksom ligger och myser lite i sängen. Och så någon har klippt bort att det är hans Insta och klippt in att det är Billie Eilish som har lagt upp det, att det är hon och Phineas som ligger och alltså folk har liksom börjat spå på det ännu mer. Men det är ju det finns ju något. Skulle du kunna dejta någon som var väldigt lik ditt syskon?
Alltså jag har en brorsa som är så snygg, så inga problem.
Same, alltså, nej, lite min, alltså din, men jag förstår dig. Smash. Nej, men jag tror fan det skulle vara jobbigt.
Men lite, men det är för man tänker, alltså det är bara för de här, alltså det kan ju också ske av en slump. Men ibland jag tycker folk kan vara ihop med folk som är liknande deras föräldrar.
Ah,
men det känns inte lika perverst på något sätt.
Men det känns så klassiskt att någon bara, det finns en psykologisk teori varför det är så. Alltså så här, man,
det sjukaste vore ju om man var ihop, hade barn med någon gör slut med den och sen blir man ihop med en ny som är väldigt, väldigt lik ens barn. Så Victoria Beckham-style. Alltså att det liksom är...
Ja,
det hade känts creepy.
Den är creepy.
Men annars tycker jag att det är fritt fram.
Men ska vi fria Phineas och, alltså, vad heter hon? Billie Eilish, Pirate Baird O'Connell.
Är hennes hela
namn? Hennes namn.
O'Connell, okej.
Okay. Ska vi fria dem?
Nej, jag tycker vi fäller.
Vi fäller.
Du slängde iväg en fråga förut.
Precis, jag undrade de sjukaste smeknamnen ni har hört och ge mig gärna en bakgrundshistoria till varför.
Det har du fått.
Take it away, Kristoffer.
I Dalarna finns det väldigt många roliga smeknamn. Till exempel en favorit som är Blind Ronny. Ja, ni kan ju tänka er, han hade ingen syn.
Ja, den var lite svag.
Tydlig.
Ja, men den skriv, alltså liksom, ja. Min kompis ville ha gratis glass av glassbilen när vi var små, så han sprang efter den när den åkte. På något sätt halkade han och hamnade under bilen. Han blev överkörd av glassbilen. Han fick smeknamnet GB och kallas det fortfarande 30 år senare. Väldigt hälsning, Kristoffer.
Sjukt ändå att bli kallad för GB. Det är ett annat för... Oh, skitsamma, jag ska inte fastna i samma små detaljer. En bekant som led av astma och alltid hade med sig... jag har en bekant som led av astma och alltid hade med sig en inhalator. Självklart kallades han dildo för det.
Det här är så... Varför det är dildo?
För jag antar att den här lilla inhalatorn påminner lite om en sån liten fingerdildo typ.
Ja, spännande. Mina föräldrar hade en snubbe som kallades för Pick Ingmar, för han brukade köra ut picken in på deras snoppen mellan garagedörrarna när folk gick förbi på gatan. Vi hade även en kille som kallades för Skinnet, för han var så jäkla smal med vänlig hälsningar Kakelkille.
Jag måste fastna lite vid det här vid snoppen. Alltså, är det här att det var en blottare eller att det var som en sån som ett prank eller att han var kåt?
Det här låter ju som en blottare som man har bara försökt liksom embellish på ett snyggt sätt.
Mellan garagedörrarna när folk gick förbi på gatan. Man måste bara se det framför mig på något sätt. Garage mellan dörrarna.
Ja.
Men garage brukar ju öppna. Ah, det är kanske lite olika,
det finns olika
konstruktioner. Ja. Okej, men han sticker ut den där. Okej, ja. You do you. min pappa hade en kollega från tiden han jobbade på kärnkraftverk. De bar overall och det var långa pauser där man inte hade möjlighet att ta av sig kläderna och till exempel gå på toa. Sagd kollega blev riktigt bajsnödig och när han väl hade utfört sina behov och kom ut till alla så upptäcktes det att han hade varit lite väl hastig. Han hade fått B på luvan. Sen dess kallades han för klicken.
Fy fan, men hur, äckligt.
Också, jag har så mycket följdfrågor på alla sms, det brukar jag inte ha, men du fick ändå på luvan.
Det här är verkligen så. Du som skickar in, hur fan får man
det? Ja, men visst det direkt. Ja, jag tar
sig overallen ner hela
ja,
vägen.
Ja, jag förstår. Jag tänkte på liksom en hoodie.
Fy fan, de blir kallade för klicken i vuxen ålder. Så bara, varför kallas du för klicken? Jag fick en klickbajs på luvan. Usch. Jag heter Johan och jag hade ett jobb i San Francisco för aslänge sedan, så tröttnade jag på det typiskt amerikanska uttalet av mitt namn, Johan. Så jag rättade genom att säga... You don't pronounce it like that. It's Johan, like you won a shit of load of money at the lottery. Genast fick jag smeknamnet Big Money. Bästa typ enda smeknamn jag har haft. Johan är liksom för kort.
Amerikanerna är väldigt, de är så bra på den typen av nicknames. Den bästa av dem alla är ju president Donald Trump ändå.
Vad heter han?
Nej, alltså han, det är liksom, han slänger ju ut små nicknames till liksom sina motståndare hela
Trump hade liksom
Sleepy Joe och så är det någon som är Creepy Hands. Alltså han är liksom...
Men han, det är för att Donald Trump är ju en drag queen. Han vet ju hur man ska liksom roasta.
Ja, verkligen.
Han är topp. Det finns en annan sån senator som är jättebra på att liksom, med comebacks. Vi måste hitta ett klipp på det. Där han är så... I'm not saying he's the most stupid person in the world, but he better make sure that person don't die.
Ja, okej. Det är lite som när i den här otroliga dokumentären Ordförande Persson. När Erik Vitelius följde Göran Persson under hela hans liksom, statsministerperiod så pratade han stackars mycket skit om alla. Att Carl Bildt är synd om killen, stackars, bla bla bla. Men om Mona Sahlin säger han, som då är också hans kollega, ja, nära kollega, han säger bara, ja, hennes starka sida är ju inte tänkandet. Vilket är så jävla
otroligt.
Finns en lång lista över, på Wikipedia över alla smeknamn heter det på svenska, som Donald Trump då har gett. Ja, det är lite allt, inte bara motståndare, det är lite alla han har stött på. Low Energy Jeb tycker jag är kul, om Jeb Bush till exempel, för det är så jävla sant.
Vill du veta vad han kallar för Liz Cheney för?
Ja.
Low IQ Warhol.
Okay. Just.
Man ser ju hans favorit här. Det är ju Hillary och Joe som får mycket.
Ja, den här senatorn från Minnesota, Al Franken, som då är, som man kallar för Al Frankenstein på grund av deluxe då, antar jag.
Vill du veta vad han kallar Nikki Haley för?
Jättegärna.
Bird brain, enkelt, rakt.
Obama förstår jag inte. Obamna.
Obama.
Ja. Är det något, det känns som något jag inte förstår.
Är det något, ja, jag fattar inte heller. Obama.
Nancy Pelosi, Nervous Nancy, Crazy Nancy. Han har lite olika. Oh. Han är, ja, han sa fel en gång och vägrar erkänna det.
Åh, oh, gud. Men det finns ju... Ja, men den största och den fetaste av allting är ju när han kallar Kamala Harris för Laughing Kamala. Alltså, för det är verkligen... Det liksom fångar hennes essens så jävla rätt. Hennes, ja, hemska, hemska skratt.
Han är ju den perfekta mobbaren på ett sätt. Han liksom kan hit them where it hurts. Och det är ändå väldigt så basic grejer.
Verkligen. J.B. Pritzker, som han kallar för Big Fat Slob, bara rakt av. Även Zoran Mamdani, som han kallar för My Little Communist.
Gulligt.
Gulligt, lite så här gulliga smeknamn. Ja, det här var på temat på era sjukaste smeknamn. Skicka in 72-50, skriv P3, gör ett mellanslag.
Conan O'Brien inledde med pedofilskämt och Conan pratade norska. Det låter rakt av som en eftermiddag i P3-sändning, men det här är bara ett axplock av rubrikerna från gårdagens Oscarsgala som leddes av just Conan O'Brien. Vad har vi att säga om hans insats som galavärd? Jag vet inte, för jag såg det inte. Jag sov. Men Paul Ströbeck, vår eviga galakorre och manusförfattare, du såg, eller hur? Hej!
Hej, men jag såg. Jag gick upp tidigt i morse och såg hela galan som i mitt tycke var väldigt bra. Den har ju fått lite ljumna recensioner, men jag tyckte att den var mycket mysig, fin och rolig.
Du har pratat en del om Oscarsgalan i P3 idag, både i Morgonpasset, magasinet P3. De hade liksom gäster och panel, bla 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 bla. Men Conan O'Briens prestation var lite av en besvikelse, sa folk. Vad tyckte du?
Men jag förstår att så många kanske tycker det. Det är ju liksom, vanligtvis så brukar man ju liksom se, man brukar liksom värdera resultatet i många liksom positiva eller roliga liksom one-liners man har fått till. Och han är ju ingen one-liners-komiker. Han är ju mycket mer så no plot, just vibes-komiker. Så att jag tror att många blev besvikna på det, att det var lite liksom de här tydliga, enkla skämten och mer roliga liksom premisser och knasiga upptåg och roliga sketcher och så vidare.
Jag är ju likt dig ett Conan-head. Vad var liksom hans största hit från igår?
Ja, men han inleder galan med en parodi på Weapons, där han spelar då den här karaktären som vann en Oscar.
Lärarinnan eller?
Ja, exakt. Och det var ju en riktig hit. Och där tänker man att han satte upp ribban kanske lite väl högt för sig själv också. För det var svårt att toppa det, tycker jag. Men sen så rent allmänt så var han ju bara väldigt mysig och härlig. Det var ju liksom, det var konstigt. Det var en teknisk miss i typ 30 sekunder så låg han ute fast han inte visste det. Och han bara stod på scenen och stod och liksom pratade för sig själv. Och så här, det är snart över. Hej, hej, hej. Åh, du är här. Gud vad trevligt. Ja, det är snart över.
Ja, det var liksom inte... Det som jag
skulle dela ut. Ligger vi ute, säger han helt plötsligt. Oj! Och det var liksom alldeles för länge. Det kändes som att så här, det är sånt man inte ens har sett på Breaking News eller hos er. Liksom. Men där på Oscarsgalan så skedde det. Men han ägde det för att han var så jävla gullig och så jävla mysig och härlig på något sätt.
Det där hände, inga jämförelser i övrigt, men det hände när jag skulle dela ut pris till årets kvinnliga komiker på humor / cancergalan.
För fan.
För då var jag väldigt dåligt. Alltså jag mådde väldigt dåligt. Och min kompis hade hittat en bar där ingen var precis där. Skitsamma. Och man får liksom, man ska dela ut ett sånt pris så har man liksom en, det är väldigt enkelt. Man går ut och drar något skämt och sen säger man de nominerade är. Och sen har man liksom en viktig regel som är att studiomannen ska liksom hålla upp en hand bara, eller en arm och säger så här, och när hon tar ner handen, då ska jag säga och vinnaren är. Men det glömde jag. Så jag sa bara och vinnaren är Petrina Solange. Och så var hon inte där, så blev det, jag fattade liksom inte vad jag skulle göra. Men jag var inte lika gullig och så älskvärd som Conan. För jag står bara och svettas och fläktar mig med ett manuskort och säger bara, vad fan ska jag ställa mig nu då?
Ja, sen går jag kom ihåg det, jag var där.
Förlåt Paul. Du ville se Conan leda Oscarsgalan nästa år också?
Hemskt gärna. De gjorde ett stort skämt i slutet där de gav över stafettpinnen till Mr. Beast. Den ska ju sändas på YouTube för första gången nu framöver. Och då är väl skämtet att han skämtade mycket om det, att han är den sista levande hosten och att det nu kommer bli någon Waymo och AI-skämt och så. Men jag hade hemskt gärna se Conan igen. Nu tycker jag vi har fått två bra år av honom, så det hade väl kanske varit kul med någon yngre, prova något nytt eller ta in någon som får ge det en ny vibe liksom. Men jag har inga problem med Conan. Jag tycker att han har en otroligt hög lägsta nivå.
Du är väldigt positivt inställd till Conan, men var det något du inte tyckte han gjorde bra?
Ja, men det är väl liksom, de här monologen hade kunnat vara skämt tätare liksom. Ja. Han hade kunnat få till några riktigt, eller mycket mer tydliga one-liners. Och sen ibland så var det lite väl självklara skämt om Epstein och saker som man förväntade sig. Man hade gärna velat liksom kanske att de hade dragit det ett varv till, kanske sett över liksom vad ska vi skämta om och varför, och kanske inte varit lika uppenbara i vad de valde att skämta om.
Jag såg att din kollega Edvard af Sillén gav manusförfattarna lite konstruktiv kritik på Twitter. De kanske borde ringa honom nästa år.
Ja, men det ryktas ju att han är redan över där och sonderar terrängen. Han ska börja 14 musikaler i Stockholm först.
Okej, fan vad spännande. Paul Ströbeck, vi hörs nästa gång det är någon gala. Tack så mycket för idag.
Kram.
Puss. Det har blivit dags att adressera kramen. Ingen har väl missat kramen mellan partiledarna för Liberalerna och Sverigedemokraterna i fredags efter att de tillsammans berättat nyheten att de nu vill sitta i regering ihop. Bilden på den här kramen har ju varit överallt. Alltså, det har du sett kanske?
Verkligen.
Du som inte läser så mycket nyheter.
Nej, men jag kollar meme-sidor.
Ja, det har jag tänkt. Det har dykt upp. Det här har fått Petri Nyheters reporter Maria Bornhöft att kolla närmare på kramens plats i politiken. Och nu är du här för att berätta det. Välkommen till showen, Maria.
Hej, tack så mycket.
Hej.
Om jag var där i verkligheten så hade vi ju kunnat kramas, men nu får det bli digital kram. Är ni kramare?
Alltså, jag kramas nog lite mer än vad jag borde, för jag får ofta kritik för att jag inte känner igen människor. Och då så tänker jag att det är better safe than sorry. Eller tvärtom då, jag kramar.
Du kramas.
Och säger bara hej, så ibland tycker folk att man var ett äckligt perv. Men hellre det än folk tycker man är dryg.
Ja, men jag tror nog det också. Men jag är situational kramare. Jag kramar när det är läget ges. Jag brukar inte gilla att kramas, men när jag måste.
Jag tycker, det, nu när jag är nere i Malmö, Maria, men jag tycker det är lite svårt på jobbet.
Det är alltså, det.
Folk man träffar det varje dag, för vissa kramas varje gång man ses.
Ja.
Jag trodde du skulle hänvisa till någon slags Malmö-kulturskillnad. Jag vet inte hur ni gör det på andra sidan landet.
Nej, men jag tänker att ni...
Har ni kramar i Malmö?
Ja, men kramas du, om du typ kommer dit så träffar du så den här Roberto man har hört så mycket om. Kramas ni då?
Ja, men Roberto och jag är kompisar utanför jobbet också. Så att vi är kramas kanske mer än average. Men det är inte så att jag kommer till jobbet och liksom kramar mina kollegor varje dag. Utan det är väl mer... special occasions.
Vad är grejen med den här krambilden då mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna? Jag glömde bort vad hon heter. Moa, Mona.
Mohamsson, Simona.
Simona Mohamsson.
Det är efternamn
som liksom halva av varje namn där.
Ja, men hon kvinnan i alla fall.
Ja.
Och Jimmy.
Hon, Simona Mohamsson, är ju partiledare för Liberalerna. Jimmy Åkesson är partiledare för Sverigedemokraterna. Så långt är alla med.
Ja,
yes.
Och de har ju inte velat, det har ju varit lite sådär knöligt i deras relation. De har ju suttit i Tidöregeringen tillsammans, eller L har suttit i regeringen, SD har stöttat Tidöavtalet, ja vi vet, bla bla bla. Liberalerna har ju inte velat ha med Sverigedemokraterna i regering. Det har varit en skarp röd linje, inga Sverigedemokrater på ministerposter. Och så har det ju låtit då ända fram tills i fredags. Då slopade de plötsligt den här röda linjen och säger nu att de vill sitta i regering med Sverigedemokraterna efter valet. Så att det här berättade de på en gemensam pressträff. Och för oss som satt och tittade på pressträffen blev vi ju lite förvånade då när den avslutades med en kram. Det är liksom inte någonting man brukar se. Och det var kanske särskilt oväntat eftersom de här partierna då har haft en lite frostig relation fram tills nu. Så att grejen med den här bilden är ju både att den hänger ihop med en stor nyhetshändelse, men också jag pratade med forskaren Bengt Johansson. Han är vid Göteborgs universitet, är professor där och forskar bland annat om politik. Kommunikation. Och han lyfter det här att det är ju också symboliskt viktigt med just hälsningar. Traditionellt så har det varit handslaget i politiken. Det finns till exempel klassiska bilder på Olof Palme och Torbjörn Fälldin som tar i hand efter en debatt. Så här, tack för en god match typ.
Men har det någon betydelse att de kramades? Påverkar det här politiken på något sätt?
Alltså, får man gissa så var väl själva kramen lite på impuls. Folk har ju också sagt att det ser lite ut som att Jimmy Åkesson går för handslaget och Simona Mohamsson går för kramen och så blir det en kram. Det var antagligen inte någon så här uttänkt strategi att liksom, nu ska vi visa upp att vi är kompisar. Och man får säga att Simona Mohamsson själv, när hon har fått frågor om det här, så säger hon att det är ont sån hon är som person, hon är kramig liksom.
Men det är väl just att de har varit så, alltså att det har varit ett så extremt tydligt nej som gör att kramen blir nästan känns konstigt tycker jag.
Ja, precis. Och sen, alltså, det har ändå, det finns ju tecken på att det är relationer mellan dem som personer har varit helt okej tidigare. Det är inte så att de nödvändigtvis är ovänner, men partierna har ju varit det. Och därför blir det här ju en sån tydlig vändpunkt, och det var det Bengt Johansson, den här forskaren, sa, att därför kan den här bilden liksom komma att leva kvar som en sån här symboliskt viktig bild på när det liksom hände en stor vändning i politiken. Och det kan man jämföra med bland annat, ni vet, den här Berlinmuren, bilden på kyssen mellan Sovjetunionens ledare och Östtysklands ledare. Ja. Vet ni vad jag pratar om?
Visst.
Den finns ju som en så politisk ovanlig hälsning som man liksom minns som en symbol för någon politisk tidsepok. Även vi pratade om Donald Trumps, han har ju en tendens att ha de här väldigt, väldigt långa handskakningarna. Eller det här när han typ tar i hand med en annan världsledare och rycker till sig den lite. Det är ju också någonting som har blivit en symbol för hans politik och sådär.
Är det så fel att kramas då fast man är politiker?
Alltså, det är ju såklart, alltså, de jobbar ju med det. Man kanske kramar sina partikollegor, man har ju säkert kompisar på jobbet när man jobbar i riksdagen också och sådär. Men just i de här formella politiska sammanhangen så ser vi det inte så ofta. Men jag blev nyfiken och har suttit och scrollat massa politikkrambilder då under dagen. Och några andra sådana här symboliskt viktiga som jag hittade är bland annat 2004 så träffades ju de fyra borgerliga partierna hemma hos Maud Olofsson som då var partiledare för Centerpartiet, och så bildade de det som sen kallades för Alliansen. Och där finns det bilder på hur Fredrik Reinfeldt som var partiledare för Moderaterna och Maud Olofsson kramar om varandra, och det är ju en symbolisk gest för att nu har vi skapat den här Alliansen.
Det finns ju andra bilder från det där hänget hemma hos Maud också. Var det inte så att Maud Olofsson tvingade ner alla i någon badtunna? Det var långt innan badtunnan fick det dåliga rykte jag har idag. Men, och så satt de där liksom ihop i vattnet. Det tyckte jag också kändes så väldigt svenskt på något sätt. Men, och alldeles var intimt.
Exakt, en annan slags intimitet kanske.
Ja.
Jag letade också upp, ska vi säga, 2015 fanns det en kram mellan Gustav Fridolin och Anna Kinberg Batra. Det var ju, om ni minns, det var regeringskris 2014. Och efter det så var det mycket så här skakiga relationer mellan många partier. Och båda de här, Miljöpartiet som satt i regering med Socialdemokraterna och Moderaterna som var i opposition, ville liksom positionera sig gentemot Socialdemokraterna. Så då kramades de efter en partiledardebatt i riksdagen. Så det finns några sådana där exempel, men vi får väl se hur just den här bilden på Simona och Jimmy kommer leva kvar, hur vi ser på den om 20 år.
Tror du att kramandet inom svensk politik kommer liksom trenda nu och bli en grej?
Alltså kanske. Jag pratade också med den här forskaren om lite typ generationsskillnaden. Alltså att det kanske är, jag menar, Simona Moamsson är ju i det yngre laget, hon är väl strax över 30. Mm. Och jag kan ju känna att det kanske är mer norm i den generationen att man kramar allt och alla. Medan det i den äldre generationen kanske var mer handslag, även med kompisar och sådär. Så det kan ju hända att det blir mer kramar i politiken i takt med att bara fler yngre politiker hamnar på höga poster.
Det ska bli spännande att följa.
Precis.
Tack så mycket, Maria Bornhaft, från PT Nyheter.
Tack ska ni ha.
Kram.
Kram.
Vi har fått sms igen.
Ja.
Kanske hinner med ett sista innan sändningen är slut. Vill du läsa vad det står? Temat är då smeknamn. Precis. Och varför folk har fått de här smeknamnen.
I vår mindre stad har vi en kille som kallas Kukhuvud. Det sades en gång av en kompis till han. Och sedan fastnade det hos alla. Och han hatar det, vilket gör det ännu roligare. Men det känns som ett vedertaget smeknamn.
Kukhuvud.
Ja, det är bara ett skällsord.
Ja, men det känns också svårt att liksom integrera i vardagen. För det är så aggressivt på något sätt.
Ja, men det, verkligen.
Man vill ju kunna ropa det. Milky, alltså det är inga problem. Alltså det funkar liksom i alla lägen.
Pick Ingmar.
Du, tack så mycket för alla sms och DM, inte du Rasad, men ni som har skickat in, för nu stänger vi den lilla lådan för idag. Jag såg en intervju igår.
All right.
Dra mig baklänges, tänkte jag. För vet du vad mannen som blev intervjuad hette?
Nej.
Jeffrey Epstein. Men det var ju inte den. För han är ju, Jeffrey är ju död, allegedly. Men det här var intressant, för det handlade om, det var en man som heter Jeffrey Epstein som blev intervjuad bara för att han heter Jeffrey Epstein. Och det är ju jävligt speciellt ju att ha ett sånt namn som dels är väldigt top of mind och som dels då är, ja, det han är känd för är liksom inte så kul att bli sammankopplad till, även om det bara gäller namnet. Och han sa att han har fått folk som har kontaktat honom på typ Facebook och så. Alltså andra, för det är ett ganska vanligt namn ju. Många heter det i USA, och att många liksom Jeffrey Epstein har hört av sig då till varandra och försöker bilda sig ett litet, stödgrupp. Och det tyckte jag var så jävla mysigt.
Gulligt.
För det där är, jag minns en gång för typ 10 år sedan så jobbade jag på Breaking News med Filip och Fredrik. Och då hade vi en gång en, man skulle fylla det här programmet med, som det här. Varje dag måste man ha massa olika innehåll. Och då hade vi en dag en panel bestående av människor som hade kontroversiella namn av lite olika grader. En person hette bara Jimmy Åkesson till exempel. Och bara, hur är det att heta det? En hette Anders Eklund då. Inte så kul kanske.
Tufft.
Och en hette Johanna Möller. Arboga kvinnan stod i riktiga namn. Och så var det någon mer jag inte riktigt minns. Men det var ett sådant intressant samtal. För det liksom... Det måste ju vara sjukt att heta Johanna Möller när Arboga-kvinnan liksom härjade som mest i media.
När hon var som mest aktuell. Det är också... Ja... Usch. Vad var deras största utmaning?
Var det, så... det var väl liksom, det är väl bara att folk reagerar. Folk fattar väl att det inte är han, så att säga.
Men man... jag vet fan inte om folk inte fattar att det är inte han.
Nej.
Alltså, jag tror att folk på riktigt... Jag tror inte det är många som vet att Jeffrey Epstein är död.
Nej.
Jag skulle inte vara med någon på Facebook. Jag tänker just på Facebook, där galningarna lever och frodas.
Det gamla.
Det gamla. Att de liksom bara söker Jeffrey Epstein och börjar DM'a.
You valfri. Fucking bitch.
Exakt, ja.
What do you do on that island?
Ja, men alltså,
I hate you.
Ja, det, alltså jag tänker det finns många som är liksom IT, alltså ITIF, alltså, som är lite så, nej jag kan inte IT, jag fattar inte, har inte läst en enda nyhet, vet bara att Epstein är en ond människa, att de söker upp någon. Men jag tror först att någon hade tagit mitt favoritintervjuformat som jag försökt implementera är att intervjua de döda.
Ja, det har jag gjort en gång.
Jag vill liksom komma hit någon gång och ha en Ouija board och göra en ansvarsutkrävande intervju med
Jag har intervjuat Hilma af Klint via ett medium. För Lasse Hallström som gjorde filmen Hilma, kommer du ihåg det för några år sedan? Han är ju i all press gick ut på att han sa att han med hjälp av ett medium hade liksom kontaktat Hilma och hon har då hjälpt till i manusprocessen. Och då tänkte jag, ändå intressant att höra Hilmas point of view, hur hon upplevde samarbetet. För då kom det ett medium och så fick vi, hon fick kontakt direkt också med honom. Men avslutningsvis bara... tror du, alltså Epstein är ett jättevanligt namn. Det är inte så många som kommer döpa, som heter Epstein, som kommer döpa sina barn till Jeffrey, känns det som.
Nej,
det är inte så många som har blivit döpta till, utan vilket efternamn som helst. Det är inte övrigt många som har döpts till Adolf sen 40-talet till exempel.
Precis.
Ja, det var bara det jag ville säga.
Tack. Hej.
Nabil, hej.
Hej.
Du är ju verkligen en kramare.
Är jag?
Ja, jag tycker det är alltså du kom hit, för vi pratade tidigare med Maria Bornhöft, en nära vän i Malmö. Och hon sa att, men vi pratade om att kramas på jobbet, om man ska krama sina kollegor eller inte.
Ja.
Man träffar så ofta. Och du har ju börjat kramas på senare tid, även mig.
Ja, men det är en fåtal. Alltså, jag är inte så mycket av en kramare egentligen.
Nej, okay.
Jag har väldigt så mycket integritet. Jag hälsar på folk på långt håll och så springer jag därifrån.
Speciellt hur man kan uppleva saker på olika sätt.
Ja, nej, men exakt.
Vad ska du göra ikväll?
Ikväll, först ska vi spekulera lite grann i vad som händer med Euphoria-musiken, Labyrinth.
Just det.
Han la ut någonting om att så, fuck Euphoria. Och sen så vet man inte jättemycket mer. Tina har spekulativa svar i alla fall. Hon har lite mer info på den saken. Och sen så kommer Division 7 och gästar. Det är två pers från bandet. Vad är det? Dara och Anton? Ja, precis. Kalle nickar. Det är de. Så ska vi få lyssna på deras kommande singel. Smygpremiär för den ikväll.
Ha så kul. Assad, tack för ditt inhopp.
Tack.
Imorgon är väl hunden frisk, antar jag. Och då kanske Hanna är tillbaks. Petri rullar på.
P3, Sveriges Radio.